Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hej allesammans, välkomna till ännu en nyhetshelg idag med nummer 71. Maria Selander heter jag och med mig har jag min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Jajamän!
Du, idag Ingrid så ska vi prata om hucklet som vapen. Du och jag är ju lite tveksamma till att kalla den muslimska huvudduken för slöja.
Därför att slöja i det svenska språket, det är i princip liktydigt med en brudslöja. Det är någonting som är väldigt vackert, någonting som ska framhäva brudens skönhet. Och hijaben, eller hucklet som vi kallar det, är ju till för att förringa kvinnans skönhet. Att göra henne så ful det bara går. Mm. För att hon inte ska vara...
En fresterska,
precis så. Och jag såg, om det var Katarina Janouch och vän som hade skrivit på Twitter, vad är grejen med detta? Så var det en bild på någon, jag tror det var en svensk muslima då, som hade massor med smink och plutande läppar och så ett huckle. Alltså, vad ger det för signaler?
Mm. Ja, och ska man gå till urkunderna så framgår det ju ganska tydligt där att så får man inte heller se ut.
Nej.
Då är det inte lönt om du har bara det här hucklet liksom och går halvnaken i övrigt. Men vi ska berätta lite mer om hur vi tänker kring det här huckleriet. Journalister är tokvänster nu, höll du på att smälla av förvåning, eller hur?
Nej, detta har vi ju vetat sedan länge. Men den senaste studien som gjordes i Sverige, den är alltså från 2012. Så det har ju gått an för journalisterna att påstå att ja, det var en gammal undersökning. Men nu har norrmännen hjälpt till att göra en undersökning både i Norge och Sverige.
Mm. Mycket intressant, vi kommer till det strax. Så blir det också lite om vaccintvekan. Du och jag är ju väldigt oroliga för det här med covid-19-vaccinet och andra vacciner som inte är riktigt testade.
Precis, och det visar sig en liten ny undersökning att väldigt många svenskar är tveksamma och det välkomnar vi.
Mm. Svenskarna är inte så dumma som det ibland görs gällande. Nu, vi måste inleda dagens program med att jag rättar mig från i fredags. Det var nämligen så att vi pratade om att ett antal hemligstämplade dokument i fallet mot Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins bordellmamma, kommer att offentliggöras av allt att döma. Och då svannade jag till det lite då och började prata om hur det är i svensk rättspraxis, det här att dokument som lämnas in till domstol och så blir offentliga först när åtalet är färdigt och när man lämnar in det. Så är det alltså inte i det här fallet, utan det domaren har sagt är att nu får Maxwells advokater en vecka på sig, det är alltså fram till på torsdag, att komma med att överklaga det här beslutet, och om då den här appellationsdomstolen inte tycker att deras invändningar är tillräckligt bra så kommer hon att släppa de här dokumenten. Och det handlar om många sidor med vittnesförhör och annat, och där personer i den här härvan namnges. Det ska vara runt 100 personer som förekommer med namn. Men jag fick också klart för mig när jag kollade på ett litet inslag från ABC att var och en av de namngivna har rätt att invända mot det här offentliggörandet. Så det är inte säkert att det blir på torsdag om nu folk börjar protestera hejvilt. Jag vet inte hur domstolen hanterar det. Men om de här dokumenten blir offentliga så kommer de, jag vidhåller att de kommer att innehålla mycket smaskigt i alla fall.
Ja, det är jag säker på. Det vi ser fram emot det i alla fall. Du, ska jag berätta för dig om hur Coronakommissionen ska misslyckas?
Är det tanken eller? Är det planen?
Absolut. Vi vet ju att Löfven försökte att, först ville han inte ha någon coronakommission, sen när han tvingades gå med på det så var det ju det att den skulle inte få lämna sitt resultat förrän efter valet 2022. För att det inte ska ligga sossarna i fatet. Och det gick inte heller. Och då tillsatte han en gammal kommunist som chef för coronakommissionen, den här Mats Melin. En som de kan lita på. För han kommer då att göra allt i sin makt för att inte leverera någon formell slutrapport innan valet. Därför att man ju inte vill att det ska bli en sak i valrörelsen. Och vad man kommer att skylla på är, och då ska jag säga det också, att den här informationen kommer direkt ifrån mina hemliga fåglar, mina källor, och härstammar från Sveavägen 68, sossarnas eget huvudkontor. Vad ska han skylla på? Brist på tid, att kommissionen inte har kommit överens om slutsatserna, det var svårt att nå konsensus. Man har inte fått fullödiga svar från regioner och myndigheter. Att vissa använder kommissionen för att politisera dess slutsatser för att använda dem i valrörelsen. Statistiken från myndigheter och regioner är inte tillförlitlig och det måste utredas extra. Samarbetssvårigheter i kommissionen. Svårigheter att ha slutsatser från det material som kommissionen har fått sig tillsänt. Sjukdom hos ordföranden eller medlemmar av kommissionen som gör att de ligger efter i det påbörjade arbetet. Och till sist, för stort och omfattande material som kommer att ta tid att gå igenom. Här har du en hel knippe med bortförklaringar som kommer med stor säkerhet att landa i att vi får inte se Coronakommissionens slutrapport före valet 2022.
Nej, och detta är ju, vad ska vi säga, vintage sosetaktik. De är ju världsledande experter på att begrava saker i eviga utredningar och dra grejer i långbänk som de inte har lust att liksom slutföra. Så det låter helt sannolikt att något sånt kommer att hända.
Och om den här rapporten då kommer sen strax efter valet så blir det ju hallabaloo, men det är det under en vecka eller så. Och sen har alla glömt det till valet 2026. Så har de räknat ut det, förstår du?
Ja, usch ja. Ja, den som lever för sig brukar jag säga. Och det här låter ganska trovärdigt, de här uppgifterna. Så att, så, men det kommer ju, de kan ju inte förhindra att saker kommer fram på andra sätt.
Nej.
Så att, jag menar att om de saboterar den här kommissionen, visst. Men,
ja. Precis, och, men i alla fall, kom ihåg vad ni hörde det först.
Ja, som vanligt. Du... journalister mer tokvänster än någonsin har jag skrivit så vitsigt.
Jo, som sa redan när vi presenterade programmet så är det alltså en ny norsk undersökning. Och de har även då frågat ett antal svenskar om det här. Och det svenska underlaget är ganska litet. Det är bara 200 drygt personer som har svarat. Men i alla fall, och nu kan jag inte läsa den här förstår du, så att du får nog dra detta. Men i den norska undersökningen var det i alla fall 68,7% av de norska journalisterna som skulle rösta på de två socialistiska vänsterpartierna, Arbetarpartiet eller Miljöpartiet, mot 17,8% i befolkningen som helhet. Fatta!
Jag fattar, men fatta det här då. 70,7% av de svenska journalisterna svarade att man skulle rösta på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet om det var riksdagsval idag. 70,7%. Och håll i dig nu, för nu kommer liksom grejen här. Bara Vänsterpartiet fick 32% stöd och var största parti. Mer än dubbla Miljöpartiets stöd på 14,7 procent. Högeroppositionen samlar endast 10%.
Och då menar vi alltså både Moderaterna, KD och SD tillsammans.
Mindre än de två liberala mittenpartierna som tillsammans får 14,6%. Men alltså det här är ju då 32% på Vänsterpartiet. 32, sug på den alltså. Och jag menar även då Miljöpartiet på nästan 15%. Det är ett litet skitparti som håller på att åka ur Sveriges riksdag. Jag vet inte om folk förstår hur allvarligt detta är, att det är, fördelningen är så sned. Mm. När både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är små skitpartier och vad blir det då? 45-47% av journalisterna röstar på något av de två partierna.
Ja, och det är ju därför journalistiken är så katastrofal i Sverige. Därför att de här journalisterna, de kan inte bortse från sina egna känslor, utan de väljer vad de ska skriva om, de väljer vilken vinkel och de väljer vilka personer de ska intervjua för att få fram sin egen agenda. Igår kväll såg jag något program på Sveriges Television som handlade om att nu är det 100 dagar kvar till presidentvalet i USA. Och då hade de då bjudit in två människor som båda var uppenbara Trump-hatare. Och som då fick förklara att ja, det går inte bra för Trump och han ligger efter i opinionen och det går så bra för Biden. Och alltså detta hade inte hänt om inte alla journalister hade varit tokvänster. Och att den bara 4 år efter sitt fatala misslyckande med Hillary mot Trump så går de på samma sak igen och låtsas som om Biden inte är dement. Utan, och som att han är den verkliga kandidaten.
Ja, det har vi ju nämnt flera gånger att vi tror inte ögon och öron att de presenterar Biden som en seriös person och seriös kandidat och att de skriver saker i stil med att ja, det är Trump försöker ju låtsas som att Biden är dement. Yeah. Har ni hört saker han har sagt eller? Har ni lyssnat på gubben? Han är ju helt virrig i mössan.
Han kallar Gud för The Thing.
Bland annat. Ja. Och blandar ihop sin syster med sin fru. Och ja,
nu har han ju då, vi är ju väldigt skeptiska till att han kommer att ta de här tre debatterna mot Trump som han har lovat att han ska ställa upp på. Det tror jag inte kommer att ske. Och nu har han då tackat nej till en intervju med Chris Wallace på Fox News som ju intervjuade Trump förra veckan. Mm. Och Chris Wallace säger, ja vi kommer att fortsätta fråga varje vecka. Men du vet, de kan ju inte släppa in honom. De kan inte släppa fram honom i en vanlig... alltså varken intervju eller debatt, därför att då kommer det att bli uppenbart för hela världen att han vet inte vad han pratar om. Han är helt yr i mössan.
Ja, de har ju samma problem fast kanske ännu värre som Löfvens stab.
Ja,
att han är lös kanon i direktsändning. Du har lagt en liten länk här till dags att göra åsiktsförföljelse straffbart.
Ja, därför jag tyckte att den hörde ihop med det här med journalisterna, för att är det några som har gått främst i den här jakten på dissidenter och vanliga pensionärer som liksom skriver av sig sin ilska och sorg på Facebook, så är det ju journalisterna som har jagat vanliga människor, inga makthavare utan vanliga människor, och legat bakom mycket av såna här uppringningar till olika företag. Om du minns när vi hade Tryckfrihetssällskapet i full gång, så skulle jag ju boka en lokal på ett hotell i Malmö, Scandic, vid Triangeln. Och då ringde alltså människor till hotellet och sa till dem att det skulle bli upplopp utanför, så de avbokade oss. Och jag fick ju senare reda på att det var en journalist på Sydsvenskan som låg bakom det samtalet. Så att, alltså, journalisterna har gått i bräschen för detta angiveri och denna förföljelse av människor. Och idag läste jag på Dagens Juridik en person som jag inte alls känner till, Daniel Claesson eller någonting. Han säger att det är dags att göra den här typen av åsiktsförföljelse straffbart. Och han menar så här att det ska den kunna dömas för som kontaktar arbetsgivare, uppdragsgivare eller någon annan i syfte att få denna att avsluta anställning heller någon annan slags ekonomisk relation med en person på grund av en åsikt som den personen hyser eller har uttryckt. Det vore väl en väldigt efterlängtad lag?
Definitivt. Ja, initialt, nu har vi inte fördjupat oss i hur det skulle kunna se ut, och du och jag är ju generellt emot lagstiftning som liksom medel om det kan undvikas. Men det verkar du inte kunna göra i det här fallet, så att initialt så är min reaktion att det är ett bra förslag.
För ja, det är alltså för att det riktar sig mot dem som försöker att tvinga bort människor på grund av deras åsikter.
Mm. Ja, och det får mycket vidare effekter i så mått att det förlamar hela samhället till slut. När massor, alltså hundratusentals människor är livrädda för att säga vad de tycker, då får man ingen äkta debatt och ingen äkta, vad ska vi säga, man får ingen äkta uppfattning om vad folk egentligen tycker. Och det i sin tur påverkar i politiken, påverkar samhället på olika sätt. Det är jättefarligt, så att ja, spontant bra förslag. Det går. Men då lämnar vi de tokvänsterjournalisterna därhän och så går vi vidare till tuffa Polen. Ditt favoritland, Ingrid, ett av dem.
Precis, ett av mina favoritländer. Du kommer ihåg att härom året så var det ju så att IKEA Polen sparkade en anställd som hade besvarat någon så kallad HBTQ-information som företaget hade skickat ut på sitt intranät. Mm. Och enligt IKEA så stred hans kommentar mot företagets policy om åsiktsfrihet, tolerans och respekt. Fast han fick inte ha någon åsiktsfrihet. Han är då katolik och han menade att han anställdes för att sälja möbler. Inte skulle han behöva gå emot sina personliga värderingar. Så han fick alltså sparken. Och IKEA var så stolta, för de stod minsann upp för HBTQ. Men den här HR-chefen som sparkade katoliken, han ska nu dras inför domstol. Åklagaren anser att han har begränsat en anställdes religionsfrihet. Ett brott som kan ge 2 års fängelse.
Det här har ju stötts och blötts i olika sammanhang, bland annat, jag vet inte, det mest kända fallet är väl det här kristna paret i USA som fick i uppdrag att baka en, de var konditorer och fick i uppgift att baka en bröllopstårta åt ett lesbiskt par, var det va?
Ja.
Vilket de avböjde, och då blev de dragna inför rätta på grund av det. Och jag, nu tyvärr så minns jag inte vad det landade i, om de blev frikända eller hur det var, det får vi kolla upp. Alltså, men bara själva grejen, det här paret sa alltså inte att vi hatar er, vi vill döda er eller vi vill inte att ni ska finnas.
Så bara, nej, vi vill inte baka den tårtan så ni kan gå till någon annan bagare.
Då skulle de tvinga dem att göra det. Och jag menar, tänk dig motsvarande med muslimer. Tänk dig att man skulle, det här är liksom, vi kommer komma in på det här med hucklet mer närmare sen, va? Men att ett av argumenten då för att muslimska kvinnor ska få bära huckle är det ju att man kan inte tvinga folk. Det är ju frivilligt och det måste de få lov att ha, annars så känner de sig nakna och så vidare. Och vi kan inte tvinga och så hit och dit. Nej, okej, men kristna kan vi tvinga till att göra saker tydligen, eller inte göra saker.
Mm.
Mycket märkligt. Eller ja, det är det ju inte, för det är så kallad anarkotyranni i sin prydno. Du har också lagt en länk här om att Polen lämnar Istanbulkonventionen.
Ja, det här är också intressant, förstår du. Och man kan inte, vadå Istanbulkonventionen? Har Turkiet varit med om en resolution om kvinnor som då nu Polen vill lämna? Och om man läser vad mainstreammedierna skriver om detta, så är det ju den här Istanbulkonventionen, den är ju bara till för att säkra att inte kvinnor ska bli misshandlade av sina män och ingenting annat. Så varför i herrans namn vill inte Polen vara med där? Därför att det är inte alls bara det handlar om, utan det handlar om att barnen ska tvingas liksom gå igenom så här genderutbildning i skolorna och HBTQ och HBTQ och hela faderullan. Det är därför de vill dra sig ur. Mm. Och dessutom när jag läste på om den här Istanbulkonventionen så slår den ju fast att det är mäns våld mot kvinnor som är problemet och det är det vi måste bli av med. De pratar inte ett enda dugg om att det finns lika många kvinnor som misshandlar män eller lesbiska som misshandlar sina flickvänner och bögar som misshandlar sina män.
Nej, det är inte politiskt opportunt och intressant att ta upp det faktumet. Men alla som jobbar med misshandelsoffer, det är ju därför vi vet ju detta. Och det är ju därför vi i Sverige har valt att kalla det våld i nära relationer. Eller det är ju polisens etikett på det. Det är ju just för att även innefatta samkönade relationer och andra närs, alltså familjekonstellationer, va?
Mm. Men regeringen och statsministern vill ju fortsatt kalla det mäns våld mot kvinnor. För det är, i deras värld så är det bara det handlar om. För kvinnor är minsann förtryckta av patriarkatet.
Mm. Och motteorin är ju då att det handlar inte alls om det, utan det handlar om att personer som slår sina närstående är, har psykisk ohälsa av olika slag.
Mm. Ja.
Det gör inte normala människor att slå sina närstående. Nej. Så enkelt är det.
Och sen men under väldigt många år så var det ju bilden att vilken man som helst kunde plötsligt börja slå sin kvinna.
Ja, precis, det är vilken, helt felaktigt. Vilken man som helst får plötsligt bryta och börja våldta hejvilt.
Mm.
Jo, men det passar ju deras, den här, ja, vad ska vi säga det, marxistiska agendan. Eller,
Och det leder ju till en splittring av samhället. En splittring mellan kvinnor och män och så vidare och så vidare. För att det är liksom för att man vill inte ha en samhörighet och ett starkt folk som känner att vi hör ihop.
Så är det. Och man vill framförallt inte främja relationer mellan män och kvinnor uppenbarligen. Nej. Av olika skäl. Men vi ska inte förlora oss i det, för vi har mycket vi ska hinna med om. Och den här lilla pärlan kan vi ju inte hoppa över. Nämligen att komikern, författaren, samhällsdebattören Aron Flam, som ju ska dras inför rätta då för sitt bokomslag till boken Det här är en svensk tiger. Där har nu framkommit att kvinnan som representerar Beredskapsmuseet, den juristen som gör det, hon polisförhördes redan 2019. Och då anklagade hon Aron för att vara nazist.
Mm. Det här är väldigt intressant. Marie André, som hon heter, är judinna. Man tycker ju att hon borde ha koll på att Aron Flam är jude. Men det verkar hon inte alls ha. Utan han måste ju vara nazist eftersom han gör så här. Han är säkert med i NMR, säger hon.
Mm. Hon är alltså ordförande i Stiftelsen Beredskapsmuseet, tillika advokat, museets juridiska företrädare. Och det här är viktigt, vi återkommer till det. Men jag måste bara citera henne. Han har struntat i vad vi kom överens om och eskalerat sina inlägg, säger hon då, och så vidare. Han var fullständigt införstådd med att han gör intrång i upphovsrätten. Jag tror att han är engagerad i NMR och jag tror att han har varit inblandad i AFS-användningen, säger då Marie André i polisförhör. AFS-användningen är antagligen att AFS har gjort memer då eller någonting i den stilen, varför hon drar in dem. Men Aron har ju en rätt skön kommentar här, måste jag säga då. Och det är när han konfronteras med de här uppgifterna. När Nyheter idag pratar med Aron Flam så förnekar han att han är engagerad i NMR. Citat. Jag tror inte de har många judar som är medlemmar, säger han. Och det har han ju helt rätt i.
Ja, det tror jag han har fullständigt rätt i. Och jag ska bara nämna det också att Torsten Kars, som är före detta pressombudsman, han har skrivit i Svenska Dagbladet att det här åtalet är en skandal.
Ja.
Och det är ju ytterst få som tror att det här handlar om upphovsrättsbrott. Vad än Marie André på Beredskapsmuseet säger, så är det ju de flesta tror väl att det är sossarna som inte vill ha den här byken tvättad offentligt en gång till. Så vitt jag förstår är det egentligen inte några nyheter Aron Flam kommer med. Utan det är att han har, ja, det är sånt som redan har varit känt, men han har sammanställt det i en bok. Och då blir det ju ofta, då får det större effekt.
Mm. Den har ju sålt väldigt bra vad jag kan förstå. Men alltså, Torsten Kars tycker ju då, han är före detta hovrättslagman och allmänhetens pressombudsman. Han tycker det är skandal. Och han trycker väl också just på det här intrånget som de har gjort med beslaget av hela bokupplagen. Mm. Att det är extremt anmärkningsvärt. Mm. Alltså att man förekommer dom och allting och bara går in och tar böckerna, och de vill ju även, vad jag förstår, destruera redan sålda exemplar.
Ja, det är ju... Ska de komma och knacka på folks dörrar och säga,
har du det här är en svensk tiger, fram med den!
Alltså, ja, det är helt vansinnigt, och detta tyder ju på att det är något annat än bara upphovsrättsbrottet, att de är så nervösa över att den här boken säljer så bra.
Mm. Och så är de för dumma för att begripa att det kommer bara att ge boken ännu mer uppmärksamhet, och därmed kommer den att sälja ännu mer, intresset kommer att öka, och nu börjar ju rättegången då, vad jag förstår, mot Aron här i september.
Ja, så är det väl.
Ja. Det ska bli mycket intressant att följa det. Även du och jag kommer ju troligtvis att åtalas nu i augusti. Så det blir en intressant juridisk höst för oss alla.
Ja, vad man säger. Du, nu ska vi berätta då att vi kunde läsa igår söndag på Sveriges Radio att en tredjedel av svenskarna är tveksamma till att vaccinera sig mot covid-19 om ett godkänt vaccin tas fram. Och det är alltså då Kantar Sifo som har gjort den här undersökningen på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och så säger någon professor i smittskydd att ja, i ett så här tidigt skede är det bra att vara skeptisk. Jag vet inte riktigt hur han utvecklar det, men jag tyckte bara det var en väldigt positiv nyhet, därför att jag befarade att svenskarna skulle kasta sig till vårdcentralerna och låta dem spruta in vad som helst.
Nej, men jag tror att dels så har fler tagit del av, faktiskt, även om de har försökt att undertrycka alla uppgifter om att vaccin kanske inte är så nyttigt alla gånger, så tror jag ändå fler har tagit del av de filmerna, dokumentärerna och så vidare som Vaxxed, till exempel, som du och jag ju har sett, och Vaxxed 2, tack vare internet. Mm. Tack vare att de faktiskt fortfarande finns tillgängliga till mig på YouTube och så vidare. Jag tror att fler har tagit till sig de tankarna överlag, att man kanske ska tänka efter lite grann. Och sen tror jag också att folk är tillräckligt smarta för att förstå, okej, den här sjukdomen covid-19, den blev känd först i vintras. Mm. Och redan nu är de på väg att trycka ut ett vaccin, och det brukar ju normalt sett ta, inte vet jag, 10-20 år någonting, och ja, minst.
Uppemot 10 år i alla fall. Ja. Och jag tror också det är så här att eftersom Sverige har ju i och för sig blivit hårt drabbat, men det är ju i princip bara, inte bara, men det är ju i princip de gamla på äldreboenden som inte har fått adekvat vård och vägrats syrgas. Vanliga svenskar har ju faktiskt kunnat röra sig fritt. Mm. Och märkt att de inte har blivit smittade. Så varför skulle man då kasta sig över ett vaccin?
Mm.
Så att det är ju faktiskt en fördel med att vi inte har haft lockdown och masker och så. Att folk har ju förstått att så himla smittsamt som det påstås i början, det är det ju helt enkelt inte.
Det kan också bero på att det har blivit mindre smittsamt.
Ja, absolut.
Det finns sådana teorier om att folk har byggt upp motståndskraft över tid, eller att viruset i sig har muterat och faktiskt blivit svagare. Det fanns ju teorier initialt om att skräckscenarier om att det kanske kunde bli mer farligt.
Mm.
Men det peppar peppar så verkar det omvända ha hänt att just smittsamheten möjligen har försvagats lite grann.
Ja, och vi ser ju det att det är ju färre som dör nu, och det är dessutom färre som ligger på intensivvård.
Mm.
Och det är fortfarande ett väldigt bra läge i Skåne. Vi har bara inte ens 300 döda här.
Nej, halleluja. Det känns väldigt skönt att vi har klarat oss så pass väl ändå. Vad det nu än beror på, det har vi ju spekulerat i innan, att det fanns lite olika teorier om det, att det hade att göra med att man stängde snabbt i Danmark, att man hade var snabb i Region Skåne med åtgärder och så vidare. Ingen vet ju riktigt. Nej. Som så mycket annat med detta. Du, innan vi går in på dagens huvudtema, kan du bara snabbt dra det här med Göteborgs föräldrarna som inte vill bli kulturberikade?
Ja, precis. Detta har ju hållit på i några månader, och det är ju det att i Göteborg bestämde politikerna att nu skulle de stuva om allting, så att nu skulle vita svenska barn skickas ut till de här förortsområdena, till deras skolor, och så skulle då invandrarbarnen få gå i de tidigare svenska skolorna. Och det har ju dessutom lett till att barn skiljs från alla sina klasskamrater.
Mm.
Och det har varit väldigt mycket väsen om det, och de har protesterat och så på alla liksom vis de har kunnat. Och nu så säger föräldrarna att om inte politikerna ändrar detta så är det flera hundra föräldrar som kommer att hålla sina barn hemma och helt enkelt vägra skicka dem till skolan.
Mm. Hoppas att de gör det också, Ingrid, och inte bara överlåter det här med civil olydnad åt vänstern.
Mm. Mm.
För det finns lägen där det är påkallat, och det finns ingen anledning för de här föräldrarna att utsätta sina barn för den fara som det faktiskt innebär. Nej, men att gå i sådana här skolor.
Det är helt fruktansvärt att, alltså, jag kan inte föreställa mig vad som skulle kunna få mig att skicka mitt barn till en skola där man vet att de blir mobbade och slagna och hånade. Nej, usch och fy.
Och att du är en duktig och snäll och lydig svensk skulle kunna få dig att göra det.
Ja, men alltså jag tror ändå att visserligen är svenskarna mesiga och konflikträdda, konfliktundvikande. Men jag tror att när det kommer till deras barn, då är det bara några riktiga dårar som säger att ja, det här gör vi för mångkulturens skull. Jag tror att 98% av alla föräldrar sätter sina barns säkerhet först.
Ja, jag tror också det, och vi har pratat om det tidigare i podden, att det när det börjar drabba människors barn, även medelklassen, övre medelklassen och överklassen, när det börjar gå ut över deras barn, då kan det börja hända saker. Mm. Hoppas vi i alla fall.
Ja. Mm.
Nu du, med hucklet som vapen, Ingrid, vad fasen menar vi med detta?
Jo, vi menar det att hucklet är ett vapen som används för att islamisera våra samhällen på många olika vis. Vi vet, det som är mest uppenbart är ju att det är en uniformspersedel. Att vi kan, det räcker att vi går ut på stan så ser vi ju hur det är hucklen överallt, att de håller på att ta över vårt samhälle. Och vi tycker att det är obehagligt och vi blir rädda och vi undrar vart vårt land har tagit vägen. Men så är det också det här att hucklet är ju ett sätt för muslimska män att veta vilka kvinnor de inte får våldta, och då är det samtidigt en fullständig rättighet för dem att faktiskt våldta kvinnor utan hucklen. Och vi har sett en fruktansvärd intervju som har gjorts med en kvinna som nu är läkare och som var en av Rotherham-gängens leksak. Och hon drabbades för 20 år sedan.
Mm.
Och hon kallas här Ella Hill, men det är en pseudonym, och hennes ansikte är liksom blurrat för att man ska känna igen henne. Och hon berättar såna fruktansvärda historier om hur hon blev behandlad och vad polisen sa till henne när hon gick dit. Och nu ska vi se ett klipp om det från det.
I think, you know, we've prepared for this interview. Mm. We've talked to you in advance. We've listened to your previous interviews. Mm. We've read about it. We've read your articles. You've written some really excellent articles, including one for The Independent. But the stuff you're saying it to our faces now, and I literally cannot believe the things you're telling me.
Mm.
You went to the police 5 times
with
physical wounds and evidence saying that this man was abusing you in this way. And the police said, there's nothing we can do. Like, I don't think there's anyone who's listening to this or watching this who could conceive of that being true, even though we know that it is.
Yeah, it's true. It's shocking. I was absolutely gobsmacked. I think that's a word I use. I was gobsmacked to hear the police telling me there's nothing we can do about it, not even question the perpetrator, not even, you know, take photographic evidence or anything.
Right.
So I was gobsmacked to hear that they felt completely powerless. And now I think over the years I've learned a lot more about what is happening behind the scenes with education and police force, with the way that the police have been restricted and limited in what they can do. So I do understand a lot more of why those decisions were made at that time.
Okay, tell us about that.
Well, a lot of it's to do with race and religion, which a lot of people don't really like talking about and they don't like to hear it. But this is why I feel compelled to talk about what's happened and what is still happening, because people need to hear it from survivors that these are racially and religiously aggravated crimes. That when I was being beaten, I was being called a white slag, a white whore, a white cunt. That over and over again, the references to my whiteness was always at the forefront of my perpetrator's mind. And that was always linked in with religion and his idea of what a good Muslim was and a bad non-Muslim was. Or a good believer and a bad unbeliever, even though I was a Christian. Even though I have my faith in God, I pray, you know, I believe, you know, in heaven and hell, I believe in good and bad, good and evil. So, but in the minds of these grooming gangs, if you're not covered down to your ankles, down to your wrists, if the hem of your top doesn't cover to your knees, then you're asking to be raped. Or, you know, if you're not washing in the way that you should wash as a Muslim, if you're eating pork, you're unclean, you're dirty. If you use a knife and fork, you're dirty. If you don't eat your food with your hands, sounds like I couldn't never quite understand that. It's the opposite way around. So there's lots of narratives within these grooming gangs which make hatred of white people a justification for what they're doing. And also scriptural things like, you know, we're allowed to do this, we're permitted to do this to you once you've started your periods. So we can't do it to you. And before you've started your periods, we have to do thying, which is another type of sexual molestation, which doesn't involve penetration.
Yeah, so I say it.
Först hörde vi inte riktigt vad hon sa här på slutet. Thying. Till slut så, jag har ju översatt då det här lilla klippet och plötsligt så förstod jag vad hon menade, thying, lågnidning. Det är alltså en typ av sexuellt umgänge eller vad vi ska kalla det som går ut på att man gnider sig mot kvinnans, flickans, barnets lår. Och det är det hon säger, innan flickor har fått mens så är det man får göra. Det betyder inte att man inte kan ha sex med mindreåriga flickor. Man får bara göra det på ett annat sätt. Och det här är tyvärr ganska belagt i olika skrifter och så vidare. Ayatollah Khomeini bland annat ska ha förfäktat att det gick alldeles utmärkt att ha sex med bebisar, men man får inte penetrera dem.
Nej, då man fick penetrera i analen, Maria. Det var inget. Det står i Khomeinis lilla gröna, som den kallas.
Ja, hon säger ju en del saker här som hon själv då också påpekar är väldigt impopulära. Folk vill inte, och här har du liksom själva den här gordiska knuten. Folk vill inte höra detta. Det är så obehagligt och jobbigt och det blir så svårt att angripa problemet när man inser att liksom den andra sidan har en sån fundamentalt annorlunda inställning till de här sakerna än vad vi har.
Men det är ju inte bara det, utan alltså, jag ska berätta, det var ju så att hon hade i tonåren blivit tillsammans med en pakistansk kille. Och hon trodde ju att han älskade henne. Och sen började han ta med henne till sina kompisar där de alla fick våldta henne. Och slog henne och ströp henne och försökte dränka henne. Och hela tiden talade om för honom att hon var ingenting värd. För hon var en äcklig icke-muslim som inte skylde sig. Och därmed var det deras rätt att våldta henne. Där har vi detta bekräftat liksom, av en person. Och det, hon är ju inte den enda. Det finns ju hundratals berättelser om det här. Det vidare var att pojkvännen försökte mörda henne 5 gånger. Och det var de gångerna hon gick till polisen. Och hon hade ju massor med skador. Det var ju dokumenterat från sjukhuset. Och varje gång sa de, ah, ledsen, vi kan inget göra. Vadå kan inget göra? Och hon var för ung och dessutom var hon livrädd för att han hade ju hotat att mörda hennes föräldrar. Mm. Och ingen vågade säga någonting. Och det har ju framkommit sen. Det har ju gjorts olika rapporter om det här. Men man väntar fortfarande på den stora rapporten där hon har varit med. Och hon säger att regeringen drar på det här för att de är ju rädda för att det ska leda till attacker mot muslimer. Men att muslimer har utsatt 500 000 flickor, tror man, i Storbritannien. 500 000!
Ja.
För attacker som är så brutala och omänskliga att man knappt kan ta in det. Nej, det var inget problem.
Nej, och då är det ju som hon påtalar här. Ett av de största problemen med hela det här fenomenet är att Nu måste jag säga då att alla muslimer följer inte urkunderna. Jag måste lägga in den rasklappen, annars kommer det direkt. Så det menar att alla muslimer har valt? Nej, det menar vi inte. Men det största problemet är att i urkunderna finns det stöd för detta beteendet. Det är det som är problemet.
Och hon vill ju inte riktigt gå med på detta. Hon är ju en kristen av den sorten som tycker att man ska älska sin fiende. Och man ska be för dem som gör en illa. Och det sista har jag kunnat ta till mig. För jag har faktiskt bett för Daniel Pohl och Jan Helin och alla möjliga kufar som har varit efter mig. Därför att jag ber då Gud att han ska välsigna dem och komma in i deras liv. För då kommer de ju att bli bättre människor och sluta uppföra sig så illa. Så det kan jag ta till mig. Men att älska sin fiende, att det skulle betyda att man genast förlåter dem vad de har gjort och liksom fortsätter vara som dem som man är mot alla andra. Det har jag svårt att tugga i mig.
Visade du och jag någonsin klippet med David Wood och Jordan Peterson?
Ja, det gjorde vi väl.
De båda förklarar de fundamentala skillnaderna mellan islam och kristendom. Ja, det gjorde vi va?
Ja, för mig det. Ja. Vi har pratat om det, men det kan ju vara att du och jag har pratat om det utanför podden.
Ja, exakt. Det är det man blir lite osäker på. Ja. Är det bara du och jag som har suttit? Hur som helst så påtalas någonting väldigt viktigt där. Och det är liksom det som är grundläggande i hela allt i skillnader, alla skillnader i princip som finns mellan kristendom och islam. Muhammed var en krigsherre och därifrån utgår hela religionen. Mm. Eftersom han var den perfekta människan som alla muslimer har att efterlikna, vilket alla muslimer inte gör, tack och lov, men det är det som är förebilden. Jesus var många saker, men han var ju ingen krigsherre, verkligen inte. Han var snickare och han var, ja, vad ska vi säga, hippie typ, men en väldigt mer en Gandhi typ, om man så säger va. Och det är klart att de två trosinriktningarna då ser väldigt olika ut. Och sen påtalar Jordan Peterson också det här med ge Caesar det som tillkommer kejsaren, något sånt där, så sa ju Jesus då. Alltså att man redan på ett tidigt stadium började skilja mellan sekulärt och andligt, alltså kyrka och stat. Sen gjordes det försök att kyrkan skulle göra inbrott liksom i den, även den vanliga civila världen, vad man ska säga. Men det var ju inte någonting som fanns i religionen från början. Nej. Men det har däremot alltid funnits och finns fortfarande i islam. Det går inte att separera religionen från samhället i övrigt.
Därför att islam är en hel, alltså det är en hel total ideologi. Det är en totalitär ideologi som ska bestämma allt i människors liv. Från vilken fot du sätter in på toaletten först till vilka du får gifta dig med, vilka du får ta som dina vänner. Och jag menar, Mohammed var inte bara en krigsherre, han var en våldtäktsman, han var en slavägare, han var alltså alla de värsta saker du kan tänka sig, och pedofil. Så att det är väl klart att om man försöker efterlikna Mohammed så blir man ingen bra människa, men om man försöker efterlikna Jesus så kan man bli mycket bra människa.
Ja, och vi kommer inte ifrån det. Folk vill gärna försöka gå runt detta på olika sätt, men det går inte. Det går inte när huvudpersonen, så att säga, huvudpersonerna skiljer sig så extremt mycket. Men du, alltså, en av de grejerna som utlöste vår indignation över huckleriet, det var ju då hela den här historien med att Jenny Piper, bloggaren, la ut en bild på ett badande par i Ystad där kvinnan hade huckle och bikini, har hon skrivit, men det hade hon faktiskt inte. Hon säger själv att hon hade en gravidklänning på sig. Ja. Så att hon praktiserade alltså klädsim, vilket vi har pratat om tidigare, att det är ofrävt och det är helt idiotiskt på alla sätt. Jenny la då ut en bild tagen bakifrån där jag kan inte säga liksom att, känner man inte de här människorna så vet man ju inte vilka de är.
Nej, naturligtvis. Nej.
Men hon är ju nu under förundersökning då för den här bilden. Är det hets mot folkgrupp? Är det liksom, ja, allt vad nu är. Nu har det här paret fått gråta ut i Kvällsposten.
Ja. Nu utreds händelsen som ofredande med hatbrottsmotiv. Och hon får gråta ut den här Esra Yassin. Hon säger, det är inte sant att det är förtryck. Jag bestämmer själv vad jag ska på mig. Ingen kan tvinga mig att ha på något jag inte vill. Ja, det finns en massa muslimska kvinnor som uppfattar det så. Eller som intalar sig själva att det är så. Och det är ju inte så svårt när de har män runt sig hela tiden som säger, om du inte sätter på dig hucklet så är du en av alla kvinnor man får våldta. Det vet ju de muslimska kvinnorna. Så att, alltså här använder man hucklet som vapen mot oss svenskar. Och jag menar, vad blir, alltså jag vet inte hur många såna här hucklekvinnor som har gråtit ut och som har påstått att svenska män har slitit hucklet av dem och så, vilket aldrig har kunnat bevisas att det har skett i verkligheten. Men nästa logiska steg för svenska journalister är ju naturligtvis att föreslå att alla svenskar också tar på sig hucklet.
I solidaritet.
Ja, eller faktiskt, det blir ju så mycket bättre och då blir inte de uttittade. Och då blir det ju bra. Då får vi konsensus.
Ja, och det är verkligen upprörande att se hur Kvällsposten här agerar nyttiga idioter. Och ställer inte en enda kritisk fråga, som vanligt. Det får man tydligen inte göra vad det gäller hucklet då. Och det är klart att de kommer ju inte oss frivilligt börja babbla om slöjans djupare eller hucklets djupare innebörd, utan de säger sådana saker som var och en ska få göra som den vill. Vi hade ju något huckle som Sverigebilden hade träffat för något tag sedan som han intervjuade, som sa man ska få göra som man vill. Ja, men i den muslimska världen får man ju inte göra som man vill.
Nej.
Så de ska
få göra som de vill tills de har tagit över och infört sharia i Sverige, och då får vi inte göra som vi vill. Då är det slut med fläskkött, då är det slut med att låta håret fladdra för vinden. Det är slut med en väldig massa saker för oss.
Ja, du, vi ska se ett litet klipp med Hans Jensevik där han berättar vad då, Ingen?
Jo, det är ju så här att han har startat en rörelse som heter Nix to the Six.
Och vem är Hans Jensevik för det första?
Hans Jensevik är före detta kommunchef i Uppsala och han är superduktig på när det gäller just kommunernas ekonomi, och han, som många av oss andra, har retat upp sig på det som händer i Sverige och islamiseringen och det här. Och Nix to the Six, det är en rörelse som går ut på att förmå människor som röstade på sossarna, Miljöpartiet, Liberalerna, Liberalerna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna. De enda två partier som kommer undan är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och jag vet inte varför han tror att Muslimska brödraskapet inte har tagit sig in i Vänsterpartiet. Men här ska vi höra honom förklara hur Muslimska brödraskapet utövar sin makt i Sveriges riksdag.
När herr och fru Svensson var fjärde år går till vallokalen och kliver över tröskeln, så är det ofta så att man stänger av huvudet och hjärtat går på och man fattar beslut med känslan. Vi får se vad jag stoppar i kuvertet när jag kommer in. Herr och fru Svensson stoppar för det mesta i 7 fall av 10 en valsedel på The Six. Och The Six är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna eller Moderaterna. Och jag ska nu försöka övertyga dig om, vare sig du är en fru Svensson eller herr Svensson, att det är detsamma som en röst på Muslimska brödraskapet. För så snart som vallokalen har stängt, så börjar, och valet är räknat och det är klart, så börjar diskussionerna om hur regeringen ska se ut. Och det sker i riksdagen. Och där finns lobbygrupperna. Och en stor lobbygrupp heter Muslimska brödraskapet, som har varit med i många, många år nu. Och som kan alla dessa 6 partier. Och är djupt involverade i dem med personrelationer. Och det förhandlas, sägs det, med varandra mellan de 6 partierna om regeringsmakten. Men det är inte sant, för det förhandlas med Muslimska brödraskapet om regeringsmakten. Och det har det gjort i flera val nu. Och det kommer att bli ännu betydelsefullare med det i framtiden. Varför det? Varför är Muslimska brödraskapet en sån viktig lobbygrupp? Jo, det beror på att de sitter på klanröster. Det finns idag 1,2 miljoner muslimer i Sverige. Säg att hälften av dessa, 600 000, har hunnit blivit svenska medborgare och har rösträtt till riksdagen. Det innebär ungefär 32 mandat i riksdagen. Men naturligtvis kontrollerar inte Muslimska brödraskapet alla 32 mandaten genom klanröstning. Men säg att de gör det någonstans mellan 22 och 27 mandat, så är det en betydande makt, en betydande röstmakt. Vad gör man med de här mandaten, 22-27 mandat? Jo, man förhandlar om dem, hur de ska fördelas i nästa val. Så att när man nu exempelvis diskuterade migrationspolitiken för att få till stånd en ny migrationsuppgörelse, så diskuterade man hur de här mandaten skulle fördelas i valet 2022 mellan de 6 partierna. Och naturligtvis beror det på vad det blir för resultat i förhandlingarna med Muslimska brödraskapet. Och Muslimska brödraskapet är intresserade av en enda sak, och det är fri massinvandring. Så att de i röststyrka så småningom kan komma i majoritet i Sverige och så att säga införa en islamisk stat. Och våra 6 partier, de resonerar naturligtvis som missbrukare att ja, vi kan ju naturligtvis inte hålla på så här i längden, för en dag måste vi ju sätta ner foten och säga att Sverige tillhör urbefolkningen, svenskarna. Men vi kan väl hålla på en mandatperiod till med det här röstfördelningsfisket med Muslimska brödraskapet och höra på vad de vill. Och vi kan ju bara konstatera att igen så var resultatet att vi nu får en invandringspolitik som i praktiken innebär fri massinvandring, så som Muslimska brödraskapet vill ha det och så som det blev.
Ja, det är ju väldigt intressanta tankar han har här, att han menar att Muslimska brödraskapet styr över så många mandat och då kan de säga till sossarna, ja, det här är vi inte så nöjda med. Jag tror vi ska uppmana alla att rösta på Moderaterna nästa gång. Så därmed utgör de en stor maktbas som fullständigt har tagit demokratin ifrån svenska folket. Och det är ju roligt att han kallar partierna för missbrukare. Men någonstans kan jag tänka mig att någon gång måste de ju drabbas av det. Men vill vi verkligen att de ska styra allt i Sverige? Det kanske vi inte vill in oss inne, men en mandatperiod till så att vi får sitta kvar.
Precis, det är en jäkligt bra liknelse. Och redan 2017 så försökte ju Magnus Norell skriva en rapport då, kallad Muslimska brödraskapet i Sverige. Det var på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men när MSB tog del av innehållet så de blev inte så glada, om man säger så. Och de valde att inte gå vidare med studien. För det här var ju en slags förrapport som Norell då gjorde med bland annat Aje Karlbom från Malmö högskola i Hammarby. Men Norell då slår ju fast i den här förrapporten att Muslimska brödraskapet i Sverige har funnits sedan 1970-talet och har tydliga kopplingar till fyra organisationer: Islamic Relief, Studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet i Sverige. Och enligt förstudien håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur som konkurrerar med det övriga samhället om svenska medborgares värdegrund. Man kan förstå varför det inte blev populärt, de här slutsatserna. Alla de här fyra organisationerna är väldigt mäktiga i Sverige och får extremt mycket pengar från svenska staten, ska man komma ihåg. Så att det finns sån här aktivitet, det är helt klarlagt. Men precis som Jensevik är inne på här, så finns det från politiskt håll väldigt svalt intresse för att ta tag i problemet, därför att på kort siktet kan man ha nytta av det.
Ja, och det är ju just därför det är sånt enormt svek mot det svenska folket, att man har gjort det här bakom ryggen på oss och man helt enkelt har hystat ut medborgarskap för att få in de här rösterna, därför att de är ju så mycket lättare. Det är bara att ha kontakt med klanledarna, imamerna, och så får man de röster man kommer överens om. Så kan du ju inte hantera svenskar. Vi är ju inte med i några föreningar där vi gör som ledaren säger.
Nej, precis. Det är väldigt nymt. Men det är som att kissa i byxan, Ingrid. Det är varmt och gott initialt, men sen är det inte så skönt efter en
stund. Jag ska bara säga också om detta Nix to the Six, att han har ju satt upp en hemsida där han bloggar, och snart så ska det komma ett system där man ska kunna gå in, registrera sig och då säga: förra gången röstade jag på sossarna, nu tar bort den rösten, jag kommer att rösta på, och så då antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna eller något annat. Så att det kommer att, om det fungerar, så kommer det bli väldigt tydligt hur många som lämnar de här sex partierna. Sen jag befarar att det var så roligt med Nix to the Six att han uteslöt Vänsterpartiet, för jag tror faktiskt inte att de inte är påverkade av Muslimska brödraskapet.
Nej, jag har svårt att tänka mig det också. Möjligen skulle det i så fall kunna bero på att de har väldigt många sådana här peshmerga människor och liknande, kurder, du vet.
Ja, alltså, men de kastade ju ut Kakabave.
Ja, men det finns ju andra. Du, vi måste knyta ihop säkert, men innan vi gör det så vill jag återkoppla till själva det här med hucklet och vad grejen är med det. Och den här lilla godbiten har vi sparat till sist. Det är nämligen så att det står i Koranen, sura 24:30-31. Profet, säg till dina hustrur och dina döttrar och till alla troende kvinnor att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg. På så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Alltså, vem är anständig? Vem kan våldtas? Vem är en potentiell sexslav? Det är det, den så kallade slöjan, hucklet, representerar. Och du försökte ju förklara det här när du var hos Navid Modiri. Ska vi ta en liten titt på ett klipp ur ert samtal?
Finns det en möjlighet till nationell samhörighet som också innefattar olikheter när det kommer till tro och religion och etnicitet? Vad gör vi av det vi har nu?
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. Det är jättesvårt. För det som har hänt, säkert på grund av den oansvarslösa migrationspolitiken, på grund av att vi inte har sagt till folk att vi har någon kultur, att vara stolta över att de inte behöver lära sig svenska, så det är ju att det frodas ett enormt svensk hat i de här utanförskapsområdena. Alltså, hela våldtäktsepidemin, det är ju svenska kvinnor som våldtas, svenska kvinnor och flickor, och de våldtas framför allt av invandrade män, framför allt från muslimska länder. Detta är ett enormt hat mot Sverige, mot svenska folket, mot svenska kvinnor, mot svenska män, för att visa svenska män, ni kan inte skydda era kvinnor.
Men det är ju också ett antagande du gör. Nu tar du igen en grupp i en fråga som är väldigt problematiserad. Jag säger inte att du har fel, jag säger bara att den här frågan är ju väldigt laddad och väldigt problematiserad. Mm. Och sen så ger du dem en agens utan att veta. Du ger hela gruppen en gemensam agenda utan att veta.
Nej, inte hela gruppen. Jag säger att det är framförallt svenska kvinnor som våldtas, och det är framförallt muslimska män som våldtar dem.
Att det skulle komma från hat, vad vet du om det?
Ja, alltså att det finns svensk hat, det ser vi ju. Jag menar, det finns ju konfrontationer hela tiden med liksom där invandrare skriker till i skolan svennehora och svennejävel. Det finns
absolut. Men än en gång, det är väldigt stort antagande att säga att det kommer från hat. Att någon skriker svennehora tror jag inte heller nödvändigtvis behöver komma från hat. Men att gruppa ihop alla de här våldtäkterna till exempel och säga att det kommer från hat är ju ett jätteantagande.
Det behöver inte alls bara komma från hat, men jag tror att hat är en komponent i det. Men det är ju också så att eftersom, och där kommer vi tillbaka till hijaben, det står ju i de islamiska skrifterna att ärbara kvinnor ska täcka sig så att männen ska veta vilka som är de ärbara kvinnorna och vilka som man får våldta. Och jag tänkte, nu skulle du säga emot mig här, och så kan det inte stå, men det gör det faktiskt. Och där...
Nej, det är inget, jag vet inte om det står så här, så jag kan inte säga varken bu eller bä på det.
Jag kan inte själva koranversen, men Mona Walter har lärt mig det. Och jag kan
om det står så låter det brutalt.
Ja. Och det är klart att om vi nu utgår från att det är sant, eftersom Mona Walter som kan koranen utan och innan har visat mig citatet, då är det ju så att om du växer upp med den kulturen och ser på alltså kvinnor som inte täcker sig som horor, som det är tillåtet, allt vad din högra hand kan ta för sig av, varför skulle man då inte våldta? Och då menar jag att den här kulturen är så stark att jag är väldigt skeptisk till om det här går att lösas med några kurser i sex och samlevnad och hur vi ser på det här i Sverige. Och framför allt inte eftersom det är så många. Jag tror att det är för sent att lösa de problemen. Alltså, vad vi måste göra är först och främst stänga gränserna och sen försöka erbjuda så många människor som möjligt att återvända hem. Så att vi får ett rimligt antal människor som inte är en del av vår kultur, som vi därmed kan hjälpa.
Några kurser i sex och samlevnad lär nog inte hjälpa sådär jättemycket, Ingrid. Jag tror du har helt rätt i det.
Precis, men kan man säga, det var ju synd att inte jag hade med mig det här citatet, men jag visste ju inte riktigt vad vi skulle prata om. Men nu kommer vi ihåg det. Koranen 24:30-31. Där står det att man ska svepa om sig så att de blir lättare igenkända och undgår att bli ofredade, det vill säga våldtagna.
Yep.
Och han, det är också typiskt tycker jag, att han kan ingenting om islam.
Nej. Han är själv iranier och hans familj, får man förmoda, då, har flytt då från det här islamiska förtrycket.
De var ju kommunister, föräldrar.
Ja. Men de har ändå inte fattat grejen. Det är helt häpnadsväckande. Vilket de ju inte gjorde under själva revolutionen i Iran heller.
Nej.
Det var ju därför kommunisterna till en början hjälpte islamisterna.
Absolut. Men det är väldigt kul att den här intervjun har börjat att segla upp igen. Och den har fått säkert 20 000 fler tittare de senaste 2 månaderna eller någonting. Den är på drygt 90 000 tittare nu. Jag har slagit Jimmy Åkesson och vem var det med?
Ja, det var Marcus Allard och Jimmy Åkesson var det som du hade närmast framför dig. Men har du seglat förbi dem så kolla gärna Ingrid hos Navid. Vi lägger väl länken, Ingrid, till programmet här. Så, men du, nu är det min själ hög tid att knyta ihop dina säck. Vi har dragit över, det är ju inget ovanligt, men ja, så är det. Vad vill vi säga innan vi avslutar för idag?
Ja, att om ni gillar det ni ser och hör så får ni väldigt gärna stötta oss. Och då går ni in på hemsidan ingridomaria.se och så hittar ni swishnummer, bankgironummer och en donorbox där man med fördel kan bli månadsgivare. Så att vi kan fortsätta vårt opinionsbildande, Sverigeräddande arbete. Vi gör det här tillsammans, mina vänner.
Det gör vi, och om ni har skralt i kassan, det gäller även er som har stint i kassan för den delen, dela oss på sociala medier. Nu finns vi ju gubevars på YouTube igen, men vi har ju vår egen kanal Nontube och ni får gärna dela liksom själva sidan ingridomaria.se där vi ju lägger ut länkar till alla poddar, både ljudpoddar och Nontube-länken. Dela på sociala medier så att fler kan upptäcka oss.
Ja, för jag tror att de flesta blir ganska glada av att se oss, för att vi är ändå positiva. Vi försöker hitta lite vita piller här och där, och så försöker vi vara folkbildande.
Hoppas det, vi gör vårt bästa, och vi är ju tillbaks igen redan på fredag, Ingrid.
Jajamän.
Ja, så är det. Då får ni ha en underbart trevlig vecka fram till dess, och ta hand om er där ute.
Och Gud välsigne.